Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Så här, vill du ta del av olika events som kommer komma? Vill du ta del av hemliga lanseringar som kommer ske i höst? Och ett jättehäftigt nätverk där man kan byta erfarenheter, man kan skaffa jobb, man kan bygga företagsidéer med varandra. Bli medlem på Framgångspodden VIP på Facebook. Ansök om ditt medlemskap redan idag, så kommer du få ta del av väldigt mycket häftiga saker. Vi kommer alltid från köra live där. Som sagt, vi kommer ha events. Sen när man väl verkligen kan ha events. Och vi kommer ha riktigt häftiga lanseringar, tävlingar och allt annat där. Men framförallt också ett jättehäftigt nätverk. Så gå in på Facebook och ansök direkt idag om medlemskapet i VIP-gruppen. Japp, och vill du ha nyhetsbrevet med de bästa sakerna varje vecka, så gå in på framgångspodden.se och signa upp dig på det. Det är, där vill jag verkligen också hylla alla skribenter, 30 skribenter. Och det är där också som du via Framgångspodden VIP kan få olika. Många av dem som jag själv har anställt, de har jag hittat där. I stort sett faktiskt alla. Utom Art tror jag. Och min kära bror Adam. Men typ alla andra som jag jobbar med har jag hittat Framgångspodden VIP. Så vi gör mycket häftiga grejer ihop. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
I can't wait.
Nu får vi lyssna in Molly Pettersson Hammar. Hon är uppväxt i Umeå och blev känd i Sverige genom Idol 2011 där hon kom fyra. Hon har efter det varit med flera gånger i Melodifestivalen. Hon har legat etta på iTunes försäljningslista. Många utnämnt henne faktiskt till Sveriges bästa röst. Den är verkligen helt magisk. Hennes musik har spelats i en stor del av hela världen. Hon har hyllats i USA, spelas på radio i England. Hon har även rösten Nala i Lejonkungen där hon blev hyllad av Disney. Vi går in på kroppskomplex och mobbing. Att leva på marginalen där folk tror att man har pengar bara för man är känd. Och hennes nycklar att slå igenom i kanske en av de tuffaste branscherna. Nu lyssnar vi in Molly Pettersson Hammar.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Poleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Molly Hammar.
Tack så mycket.
Alltså, du är ju en jävla stjärna!
Vad kul, tack så mycket.
Du säger att du är bäst i Sverige. Jag hörde dig säga i en annan intervju. Så att du just måste börja med att säga att du är bäst.
Tack,
du sjunger bäst.
Jag vet, skulle jag börjat med att säga då typ. Ja, nej men tack så mycket. Nej men tack. Jag är öppen för att alla inte tycker det dock.
Men du tycker själv att du är det.
Jag...
Sluta vara så. Sluta spela ödmjuk. Du har precis sagt precis innan intervjun och bara sagt så här att det känns konstigt att vara här egentligen.
Nej men
jag skulle vara med i amerikanska shower och så, men jag får väl vara med i framåt.
Det känns jättejobbigt att sitta och prata svenska. Jag har liksom, jag har övat att göra engelska. Nej, ja men det tycker jag nog absolut. Sen så finns det saker att jobba på såklart. Men jag tycker nog absolut att jag är där uppe.
I toppen.
Och nosar, ja absolut.
Vilka andra tycker du är bra då i Sverige? Som tycker så här, det här är de här så fantastiska röster.
Jag tycker att Sara Larsson är jävligt bra faktiskt.
Vem är det nu?
Just det, hon är blond. Nej, nej men hon är grym. Och sen så tycker jag att Zainab Osi är otrolig sångare. Sångerska heter det. Och sen så Sabina Dumba, Janice. Alltså vi har många jävligt
bra.
Ja, vi har många bra. Framförallt sångerskor har vi bra med.
Killar är lite sämre på den fronten.
Ja, men det är det väl. Det är det väl. Lite liksom lägre nivå än alltså så.
Men tycker du att killar borde sjunga överhuvudtaget?
De borde bara vara tysta. Bara stå och vara tyst och snygg bara.
Lite så kanske.
Och då, varför tycker inte du att killar borde fan vad roligt. Killar, kan inte du bara vara tysta? Nej, jag tycker att mitt ex är ju Robin Stjernberg. Mm. Och Robin
träffade sig dåliga.
Ja, exakt. Snyggt. Och vi nej, han är otrolig. Jag tycker att han typ är bäst i Sverige. Alltså på så här tekniskt så här. Ja, jag tror att jag brukar alltid tänka så här, om man förflyttas den här personen till typ USA, vad hade man liksom rent röstmässigt legat i så här, hade jag kunnat sjunga framför en person där typ? Ja, det hade jag kunnat göra och inte må skit. Men jag tror att det är många liksom manliga artister i Sverige idag som vi hyllar till skyarna som så här, hade mått skit i såna rum. Men det är okej, alltså för fan, alla gör sin grej liksom.
Ja. Och till det här med USA, du mådde ju väldigt dåligt efter Melodifestivalen.
Ja.
Du känner dig lite deprimerad, ska man kunna säga, eller?
Ja, väldigt, väldigt lost i alla fall.
Mm. Och då begick.
Åh, jävlar!
då drog du till USA.
Exakt.
Och då fick du tillbaka självförtroendet lite grann.
Ja, det var
eller du hittade dig själv.
Men alltså så jag såg väl typ att det var möjligt att få göra musik som jag verkligen älskar och älskade då också. Och ja men typ jag fick nog bara lite så här lite luft typ, vilket var bra. Alltså jag tror att mitt luftslott började byggas upp där, för jag hade liksom inget självförtroende då. Och jag tror att komma till LA och typ kunna ändå sjunga och folk liksom uppskattar sångare på ett väldigt så här fett sätt där och värderar sång på ett sätt som vi kanske inte gör i Sverige på som lika så. Så gav det mig lite luft och lite vind i ryggen liksom.
Gillade de dig?
Ja.
Vad sa de för någonting?
That white girl can sing typ.
Och det räcker.
Ah, ja.
För att jag kan bara tänka mig det, att komma till USA, vara i LA, stå där och bara följa sin dröm och sen få bra respons på det. Det måste gett så otroligt mycket tillbaka.
Men bara att prata engelska dygnet runt i liksom flera veckor är så här. Nej, men det är typ att man känner sig bra på ett språk. Alltså, när man känner sig ganska nedbruten, så tror jag att man det viktiga, alltså hur man tar sig upp sen, är ju någonstans att börja plocka de små bra grejerna och bara känna sig stärkt av, stärka sig själv i det typ.
Men hur dåligt mådde du på den tiden då?
Ja, men alltså, jo, men jävligt, både och. Det gick väldigt upp och ner, tror jag. Jag tror att jag kände väl att en oskygglig stress i att jag var 20 år och kände mig typ död som artist efter att åkt ut med Melodifestivalen, och jag var liksom inte alls där jag ville vara och där jag tänkte att jag skulle vara när jag växte upp liksom. Och ja, men stress och oro över att aldrig få det jag vill ha och drömmer om. Men sen så fanns det ju också det var ju också en förändringarnas tid. Det hände mycket under det här. Så jag tror inte att det blev liksom aldrig någon så djup depression, kan jag inte säga. För att det var mycket förändring i luften.
Men du sa att du kände död som artist. Mm. Vilka saker gjorde det att du kände så här, jag kanske inte kan dra mig upp? Och konkurrensen i Sverige är ju också väldigt, väldigt
hård. Absolut.
Och vad var det som gjorde var att skivbolagen började nobba dig, att du inte började få spelningar mer? Mm. Eller vilka olika parametrar gjorde så att du kände så här, det här är tufft alltså?
Men jag kände väl typ att jag inte hade, att jag hade fuckat min chans att få respekt, typ. Jag var inte respekterad. Alltså, så här, folk, det spelar ingen roll. Det kändes som att jag hade bränt mitt S i rockärmen, vilket är min röst. Och så hade jag bränt det, och så hade jag inget kvar bakom det. Liksom. För jag är ingen dansare. Jag är kurvig. Alltså, det är så här, jag bara kände inte att jag alls hade något annat att komma med. Liksom.
Hur brände du den chansen där, kände du?
Men genom att göra Melodifestivalen och typ inte göra det på det sättet som dels som jag ville, och att ens göra det, tror jag. Jag vet inte om jag hade gjort det om det inte var för att skivbolaget.
Är det dåligt att göra Melodifestivalen eller? Eller är det inte credit sådär eller? Eller?
Nej, men alltså credit är det ju absolut inte. Det är ju ett underhållningsprogram.
Ja. Nej, men jag tänkte bara, om jag själv hade varit med i Melodifestivalen hade jag ju känt mig ganska stolt. Men,
ja, men, jag vet, men okej, det där är intressant. För det är klart att det är ingenting som jag skäms över, men det är ett koncept där du försätter dig i ett sammanhang där folk är, där det kommer nya, du ska fylla en kvot i Melodifestivalen. De har olika platser för dig. Jag, nästa år, liksom, eller året innan mig var Molly Sandén där. Året efter mig så är det Isa Tengblad. Året efter det är det Malou Prytz. Alltså så här, det är liksom, och jag tror att den fanbasen man skapar där är extremt rörlig. Och så här extremt... jag vet inte, det är inte deras fel, för det är man själv som försätter sig i det konceptet liksom. Men jag tror att man måste jobba jävligt hårt för att hålla kvar i de personerna som hittar en Melodifestivalen, det tror jag.
Mm, förstår. Om vi drar tillbaka lite grann till din uppväxt i Umeå.
Uppväxt i Stockholm.
Men vad fan hittar du där med Umeå någonstans?
Nej, men jag är född i Umeå.
Och ja, men jag menar att du kom från Umeå.
Okej,
när flyttade du därifrån?
Ja, men alltså det beror på vem som frågar. Jag diffar lite där ibland. Alltså jag brukar så ljuga om att jag typ har varit där tills jag var 4, om jag är på dejt typ.
Ja.
För att jag vill känna att jag har någon exotisk,
ja,
drag.
Det är lite så här Jamaica. Jamaica man.
Verkligen.
Du är så här.
Bra att dra till Umeå liksom.
Ja, men du känner så här, men nu ökar mina chanser här 100% att vi ska gifta oss typ.
Ja, nej, men så här, det finns någonting mer,
ja, men
till
du,
mig,
ja.
Vi flyttade när jag var 1.
Typ så här, 1
år, ja.
Ja. Men då är man inte jättestor kanske.
Nej, men man finns.
Vad minns du, berätta om dina typ 12 första månader i livet. Vad minns du?
Snö.
Ja, man kan ju börja prata lite med det. Elvis är ju mer än 1.
Ah.
Jag trodde han var 1 igår, men sen så kom jag på att han är 2.
Oj, okej. Ja, men det gjorde inte... du något tårta där du var så här?
Nej, men jag pratade bara med en person. De bara, men jag fick ett barn förra året. Ja, men det fick ju jag också. Men sen så visade det sig att det var ju för 2 år sedan.
Ja, perfekt.
Men tiden går snabbt.
Tiden går snabbt. Är det sjukt att vara pappa?
Ja, men det är jättehärligt.
Ja, det är det.
Men sen så är det ju en jättestor omställning i livet. Verkligen.
Åh, fy fan.
Men det enda jag kan glädja mig, alltså, du kan glädja dig åt, det är att du aldrig kommer bli pappa.
Just det! Fan vad oklar grej att glädja sig åt.
Ja, men...
Jag kommer med mamma kanske.
Är du sugen på att bli mamma?
Nej, jag har varit så jävla rädd att jag är gravid den här veckan. Alltså, ska vi helt
enkelt...
Jag har haft så mycket ångest. Så att jag, det har ätit upp mig inifrån. Men jag gick och kollade igår, jag var inte gravid. Så det var bra.
Varför har du bara känt dig konstig i kroppen? Eller har du...
Ja, men det sjukaste, alltså, för jag är en person med ganska mycket ångest. Och ibland, nu under så här pandemi, alltså den här pandemin har ju inte... Eller det sjukaste är att det har typ varit bra för min ångest. För att är man en person som har mycket katastroftankar, vilket jag har, så i en typ en katastrof som den här, alltså så här, i en turbulent tid, så blir jag väldigt lugn. För att så här, det är så här jag tänker att det ska vara. Så att jag är lugnare, men det betyder också att min ångest ter sig på andra sätt. Och då till exempel så brukar jag hitta på att jag är gravid typ. Även när jag inte har sex typ. Alltså det är på
men,
den nivån.
Men, att du säger det till andra eller att du tittar på det för dig själv att du är gravid?
Ja, för mig själv. Nej, jag säger inte det till andra. Nej men gud, fy fan vad obehagligt. Nej, det är bara en ångest som jag har i mig själv. Alltså så här, jag blir orolig över det. Fast det inte ens... finns en chans. Så att jag är väldigt långt ifrån att vilja bli det. Liksom.
Känns inte det ganska jobbigt då? Att du letar så här... Att du har massa katastroftankar eller letar helt andra saker och ångest över?
Jo, det är skitjobbigt. Men det är någonting som jag har haft hela mitt liv. Jag har gått massa KBT när jag var liten och sådär. Så att jag tror att... jag har blivit bättre på, eller jag är bra på att hantera det, så att jag kan ju leva ett vanligt liv liksom så, men jag har lite sådana saker för mig liksom, det har absolut.
Vad har du för saker som du har haft så här väldigt mycket ångest över tid? Har det varit, ja, vad har det varit för saker? Är det att du inte ska lyckas i karriären, eller varje gång du går upp på scen att du ska totalt misslyckas, eller är det, vad handlar det om?
Det sjuka är att alltså min ångest är absolut inte relaterad till karriär. Alltså, eller så här, jag har väldigt sällan, alltså, när det kommer till min karriär har jag blivit och är extremt saklig. Alltså, där hittar inte jag på grejer på samma sätt. Och det är inga katastrofscenarion. Alltså, det är väldigt så här, där, i min karriär har jag en extrem idrottsmentalitet. Som är väldigt så svart eller vitt. Det här händer om jag gör det här bygger jag, blablabla. Visualiserar och blablabla. Men... när det kommer till mitt privatliv, där har jag liksom, där kan det vara ångest som jag kan vara, alltså min ångest baseras på att jag inte har kontroll över saker. Men i min karriär har jag ju styrt upp så att jag har kontroll över typ exakt allting som händer.
Men vad för saker kan du ha ångest över då?
Ja, men att min så familjemedlemmar ska dö, alltså bara så smälla av direkt. Ibland att jag ska dö också, bara så här, eller att det ska hända någonting med mig och ibland liksom, men så här katastrofgrejer bara. Typ.
Jag kan också ha faktiskt den där döende grejen. Mm. Den är ju väldigt jobbig. Alltså framförallt när man börjar tänka på att man kommer någon dag att dö och lämna allting. Bara det är ju väldigt så här tuff tanke.
Jag tror inte att döden... Det har jag också så här... Jag har typ haft åldersnoja sen jag var 10 typ. Jag kommer också på Facebook så skrev jag upp så här, sista dagen som 11-åring. Nej, 12-åring innan jag blev 13 så här. Och det är så, här, så där har jag levt bara. Åh gud, nu är det sista dagen som jag är 19. Och jag tror att redan då så blev jag så kom jag till terms med att så här, ja, det död är någonting som liksom, det bara är en del av livet. Men jag är orolig, alltså jag vet inte om det är just det som jag är rädd för. Även om det är fruktansvärt, så tycker jag bara att det är den kontrollen att inte veta när saker ska hända mig och inte, som jag tycker det, som jag tror min ångest bottnar i.
Du kommer från en jazzfamilj.
Mm-hmm.
Och ni fick vända och vrida på lite olika kronor när du var mindre.
Mm.
Som du också fått lära dig, som jag har förstått, att så här leva på ingenting. Och också i den här karriären så kan det vara så att det går jättebra där och sen så är det ingenting på att ta och vice versa. Sådär. Hur var det när du var ung? Alltså för att nu är du så lastgammal.
Exakt!
Jag kände så här, det här låter så fel. Hur var det när du var ung? Så bara, ja, man sitter...
Men... Du tycker väl att jag är ung?
Jag tycker absolut att du är ung.
Ja, bra. Tack. Jag är 24. Hur gammal är du?
35.
Nej.
Jo, så sjukt. Nej, sluta. Nej, det är så sjukt.
Nej, men du är 35.
Nej, men jag ser inte en dag ut över 34.
Nej. Också det.
Ja, nej, men jag är 35.
Jävlar,
jag skulle kunna vara din pappa.
Nej, men slut!
Förutsatt att jag fick barn när jag väl var.
Men, exakt!
Men nej, men jag är gammal.
Nej, det är du inte. Hunkig ålder. Nu åker vi. Okej.
Okay. Ja, okay.
När jag växte upp, det var ju en berg- och dalbana. Verkligen. Och både ekonomiskt och känslomässigt. Jag tror att jag har vuxit upp och gjort begreppet krisgryta är någonting som min pappa gillar att använda. Och det är någonting som är bra att ha idag också. Att så här, kunna göra någonting av ingenting. Vilket är förklaringen till vad en krisgryta är.
Är det mat eller?
Ja, det är mat. Alltså det är mat, det är en gryta liksom.
Ja, men slänger inte krossade tomater, lite bönor och lite
precis, majonnäs. Precis, exakt allting man har.
Typ. Ketchup och linser och banan.
Och... en godisbit.
Daim.
Ja.
Kulor.
Daim kulor. Flummigt. Ja, exakt. Lite allt sånt där. Och det är ju grymt att ha idag och veta det liksom. Men det var ju, ja, vad fan ska jag säga? Öppen fråga, jag vet inte hur mycket jag ska pladdra på. Men det...
Nej, men hur var det då? Minns du någon period när de hade så här att nu har vi lite tuffare? Det kanske är att man inte har lika mycket, att de inte har lika mycket jobb och sådana grejer. De har förklarat för er så här att okej, men så här fungerar det. Krisgryta var ett exempel. Är det någon period du kände också så här att vännerna fick kanske det de ville ha i klädesvägen och sånt där, men du hade inte det eller...
Alltså mina föräldrar har varit väldigt bra på att så här, täcka upp de här perioderna. Sen har det varit så här, tydligt, alltså så här, ja, 100% att jag kommer ihåg perioder när det var dåligt. Framförallt kommer jag ihåg perioder när det var bra. När pappa åker och köper en Cadillac, liksom. Fast att vi har en diskmaskin hemma. Men det tror jag så här, och det var väl också för att väga upp. Jag klandrar inte honom för det heller liksom, men det är väl ett sätt att försöka väga upp att så här, vi har lyxat till det även i liksom ett kaos typ. Men och sen så kom alltså så här, min student är väl ett lysande exempel på att så här, mina föräldrar kunde inte liksom hjälpa mig att köpa kläder, vilket är fullt förståeligt, och jag hade absolut inga pengar, så att jag liksom för att köpa någon klänning eller kjol så fick jag panta burkar liksom.
Mm.
Så att jag pantade burkar till min student helt enkelt. Och
var det något som du på den tiden berättade för dina vänner eller något sånt där?
Nej, det skämdes jag över. Det var faktiskt skitjobbigt. Det var det trodde jag inte att jag skulle berätta för någon. Det har jag typ inte gjort heller. Men nu känner jag ju inte alls att det är en grej som man ska skämmas över. Det är ju fullt mänskligt, men också hemskt typ också att det var så.
Kändes det jobbigt när du gjorde det? Eller var det så här, tänkte du väldigt mycket på det eller?
Ja, jag skämdes. Jag ville inte att någon skulle se mig typ gå med massa jävla pantburkar och ja.
Samlade du in de burkarna eller var det burkar du fick hemifrån och gå och panta för att typ som ett, ja, här, ta de här burkarna och panta så att du kan köpa, eller var det att du gick och samlade eller att du frågade vän eller så?
Ja, men det var typ lite blandat. Alltså jag fick typ hemifrån slump, drog upp allting, men jag gick inte och letade liksom runt så. Fan vad hemskt. Men vad fan ska jag säga? Jag kom på någonting. Ja, men skitsamma. Det gjorde jag i alla fall.
Och sen nu då, du sa i någon annan intervju, jag lyssnade på, att från att du tog studenten, att du hade inte tjänat en krona på ett väldigt bra tag, bland annat var det en sommar där du inte hade något sommarjobb och sådana grejer.
Exakt.
Kan du förklara hur, gå in lite grann på det, hur den situationen, nu när du, ja, hur har varit där?
Men liksom, nu när jag tänker tillbaka på det så känner jag att så här, det där är en annan person än vad jag är idag. Alltså, delvis så var jag var ju ung liksom. Men det var ju, då var jag kanske 18, jag hade gjort Idol. Men det var när jag var 15, så nu, det hade ju klingat ut totalt så. Och pluggat klart och valt en annan liksom väg, trodde jag. För att sen typ komma tillbaka lite på den kommersiella vågen. Men då spenderade jag en hel sommar på Gotland, mitt landställe med min pappa. Pappa hade bra med pengar under den tiden. Så. Och det hade liksom börjat stabiliserats. Och så att han hjälpte mig. Men liksom när jag tittar tillbaka på det så tycker jag att fan vad jag har levt jävligt ignorant. Eller kan man säga det så? Jag tror att så här, jag förväntade mig, jag har litat så jävla mycket på min talang när jag var liten. Och jag tror att jag hade varit någon annanstans idag om jag inte hade litat så mycket på att jag är bäst på att sjunga, typ. För det är inte det det handlar. Alltså, det är inte så att någon kommer ge mig ett skivkontrakt, alltså, som jag typ trodde då. Att så här, det borde ju vara någon som kommer komma och plocka upp mig imorgon. Och då flyger vi, då lyfter vi liksom. Och jag väntade på den här vändningen. Och därför tjänade jag då inte en krona under en hel, liksom, vad fan, det kan ju vara ett år som det gick till så. Ja, så att nu när jag tittar tillbaka på det så kan jag bli typ förbannad för att jag var så lat.
Ja. Det är väldigt lätt att tro det, att när man har varit med, eller de som syns väldigt mycket i media eller har följare eller sådär, att man har mycket pengar.
Verkligen.
Men sen så vet man ju hur tuff din bransch och många andra branscher är. Men framförallt, alltså musikbranschen är ju svintuff. Mm. Och så här, folk som har syns mycket så här, och sen är det mycket gratis gig och det är promotion gig och det är visa Gud, upp, ja. Så det här är bra för en, och sen så är det jättemånga som tar pengar från den, men de hjälper den. Men det är många som ska ha, de ska många ha ska en katt del. På ja. Den, och sen i slutändan så blir det så här. Ja,
det är
en tuff bransch.
Jo, men det där tyckte jag var så roligt. Jag kommer ihåg typ när jag började gå ut så här, på Stureplan, alltså när jag började dricka typ när jag var 18. Jag drack inte när jag var 18 för att min pappa och så här, gjorde ett bett typ att jag skulle få en bil när jag blev 18 och inte hade druckit eller rökt. Och jag höll det, men jag har inte fått någon bil än. Men det är lugnt. Jag får väl någon sponsorbil snart, tänker jag.
Verkligen.
Och då kom jag ihåg att när jag började gå ut och så var det som att så här, då var det som att folk, man blir väldigt känd när man är med Idol, och det kändiskapet hade typ följt efter lite då och låg kvar, och det, på något sätt så trodde folk att jag var så jävla rik eller så här, hade massa mer pengar än vad andra hade, men jag hade ju liksom precis spenderat ett år när jag inte tjänat en enda krona. Men det ledde till att jag liksom, den lilla pengen jag hade tjänat in då var, så här, spenderade jag på att bjuda folk, bara för att så här, folk trodde att jag var känd för att jag hade varit på tv typ. Det är skitintressant egentligen. Mm.
Ja.
Och intressant.
Det är så här, att nu ska vi hoppa in, innan vi fortsätter ska vi hoppa in ett litet scenario där vi ska göra en liten tävling.
Okay.
Och den som tävlar är du, och den du möter är du själv. Och då är det så här. Vi ska lyssna på Google Translate.
Aha.
Och då har vi tagit låtar. Som är kända låtar. Bra låtar. Som vi har översatt till svenska. Så ska du gissa vilken låt det är.
Okay.
Och sen ska du sjunga den.
Sjunga den?
Ja.
Okej.
Okay. Redo?
Alltså, har du tagit upp kända låtar eller?
Ja, men du kommer veta vilka det är.
Okej.
Okay. Det här är bra. Det här är riktiga bra låtar. Och sen så är det om nu. Du får lyssna på vår underbara Google Translate.
Alla ensamma damer. 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 Alla ensamma,
okay, vi fattar.
Damer. Alla singeltjejer, lägg upp händerna.
Ah, the single ladies. Ah, the single ladies. Up in the club, just broke up. Ja, sen får du.
Bra, yeah. Den var ändå den lättaste. Det är Art som har valt de här. Art.
Uff, ja. Intressant.
Den här är ju din favoritlåt, Art. Du lyssnar ju på den här varje dag.
Art English. Så rätt.
Okej, nu kommer nästa. Det här är lite svårare. Lite svårare.
Och du kan dansa, du kan jiva, ta tiden i ditt liv och se den flickan, titta på den scenen, gräva den dansande drottningen.
Jag tänkte bara, I can say du, 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 when you dance, dance, nej. Can't stop the feeling.
Ja, det skulle kunna vara den.
Okej, okay, kan du köra en gång till då?
Ja, du får lyssna på igen.
Och du kan dansa, du kan jiva, ta tiden i ditt liv och se den flickan, titta på den scenen, gräva den dansande drottningen.
Okej, jag kan läsa på engelska. Oh, you can dance, you can jive. Having the time of your life. Oh, see that girl. Watch that scene.
Dancing queen.
Okej, nu får vi köra den. Nu får vi visa Molly, bästa rösten i Sverige.
Nej, men alltså, du skojar att du säger det där innan. Hur gick det då? See that girl. Watch that scene. Dig in a dancing queen. Ah,
ja. Ja, jättebra.
Tack. Men sa jag scene? Alltså, är det rätt eller?
Ja, men jag tror
jag är, alltså, det. ABBA är inte min starka.
Nej. Den här är,
så får man inte säga.
Den här är lite knepig också, men det blir svårare och svårare.
För att du bara hatar att vara ensam. Det är därför du alltid är på din telefon. Och du kan inte stanna hemma själv. Du letar efter lycka hos någon annan. Det är därför du alltid är ensam.
Det är min låt. Fy fan vad kul. And you can't stay home by yourself. You look for happiness somebody else. That's why you always be alone. Ja, det är jag, det är min låt Alone.
Alone, senaste låten.
Ja.
När förstod du att det var din egen låt?
Du söker efter lycka i någon annan. För jag tycker den är en så jävla bra line.
Ja. Så de tre första raderna hade du ingen aning.
Ingen aning.
Bara... Ja, nu kör vi sista låten här.
Mm.
Det här var ganska kul, eller hur?
Ja, det var faktiskt kul.
Det var så
är det här en ganska bra idé att köra? Det här är så förfestgrej.
Jag har aldrig gjort det här innan. Det var Art som kom på den här grejen.
Det är skitbra.
Ja, men du brukar göra den här. Art brukar göra den här. Han sa det till mig. Han bara, jag brukar göra det här själv hemma ibland bara. Men jag tycker det är lite speciellt. För att då vet man ju inte. Då vet man vilken låt som är vilken.
Ja, exakt. Då gör man ändå. Jättekul. Jag brukar göra det själv.
Vi är vår tids hjältar. Men vi dansar med demonerna i våra sinnen.
Mums mums.
Vi är vår tids hjältar. Men vi dansar med demonerna i våra sinnen hjältar.
We are the heroes of the time. Heroes. Ja, lilla Måns.
Ja, och sen när vi hade Måns här bara. Vad var det för hångel?
Nej men gud.
Det var Art som jag skulle fråga det. Använder du Måns? Fråga om hånglet.
Nej,
det där som tapetserar överallt. Vad var det för någonting?
Jag vet verkligen inte. Vad fan? Och det var det sista jag trodde vi skulle prata om idag, kan jag säga. Mitt och Måns lilla hångel. Disco-hångel.
Ja, men vi ska inte prata om det länge.
Nej, bra. För det var verkligen... gud, varför ska jag... Du sa ju precis att vi inte skulle prata om det.
Och så... Länge.
Aha. Så,
okay. Så lite.
Vi såg som ett dansgolv på Melodifestivalen.
Det var ju ändå så att det var löpsedlar överallt. Ja, efter. Du måste ju ha fått tusentals frågor.
Ja, det fick jag. Och det var också mindre kul att gå på dejt den veckan, kan jag säga. Jag kommer ihåg det tydligt alltså. Jag var inne på pressbyrån med en kille som jag var på dejt med. Han bara, du! Ja, nej men vad fan, det var en blöt jäkla kväll. Det var när jag hade åkt ut Melodifestivalen. Och sen så sågs vi på en efterfest och så spelade de Westlife, kom jag ihåg. Och ja, det är på riktigt.
Då måste man ju hångla.
Alltså spelar man Westlife,
ja.
Då måste
tungan. Ja, det är ju gammal, det vet man ju sedan gammalt.
Eller hur?
Vad var det för låt på Westlife då?
Swear It Again tror jag, den här Day After Day.
Ja, men
nej, det är fucking If I Let You Go. Aha. If I let you go. I will never know. Oh my god, kan du sjunga?
Ja. Ja. Ja, men alltså jag har alltid drömt att bli pojkbandsstjärna.
Förlåt, nej, det är sant. Du ser ut som du hade lätt kunnat vara pojkbandskille.
Ja, för 15 år sedan kanske.
Ja, exakt. Jag kollar till höger nu och då ser jag att Daniel Paris står och tar en Instagram-bild i solen. Ja, så riktigt. Jävla kul. Jag kollar. Så här bara, hej.
Ja, nej, men det är klart. Det är fint väder. Det är fint väder.
Ja.
Men hur känns din senaste låt?
Ja, men hello. Så kul. Det känns så bra. Alltså jag har faktiskt aldrig fått så bra respons i hela mitt liv. Typ Billboard omnämndes. Ja, den fick en omnämning i Billboard nyss. Och det var skitfett.
Det är ju hur stort som helst.
Det är verkligen big jävla things. Men med all rätt, det är ju bara början. Men det känns ändå väldigt kul. Alltså det känns som att nu börjar jag få liksom riktigt, nu levlar vi upp, känner jag. Ja.
Ja, det känns som det. Du måste bara förklara det här. Ta exempelvis när du fick det här uppdraget att stå i Globen och köra den amerikanska nationalsången. Mm. Som jag själv kände så här, wow, vad jag hade varit nervös bara inför att göra det här. Först köra det amerikanska och sen köra det svenska direkt efteråt.
Exakt.
Och man säger så här, hur många ögon som helst på en. Alltså, jag vet inte, är det 10 000 pass? Det är 12 000 plus är att det är cent överallt. Och sen bara står man där mitt i och varenda hundradel analyseras och hörs. Vi kan göra så här, vi lyssnar lite på det här. Det här var ju helt sjukt.
Tack så mycket.
Nej, men berätta. Hur länge tränade du innan? Hur kändes det? Var du nervös?
Övade fett länge. Jag brukar typ inte... Åh gud vad sjukt, det kan jag inte säga. Jag brukar inte öva. Men jag brukar liksom... Jag har nog aldrig analyserat eller dissekerat en låt på det sättet. Om det ens är en låt. Ja, anthem. Men den är ju... det var helt sjukt. Det var jättenervöst. Och jag har nog aldrig varit så nervös i hela mitt liv.
Hoppas inte folk typ på att du ska sjunga fel?
Jo, men det är ju det. Och man känner verkligen det. Och det var ett fullsatt Globen. Alltså fullt ända upp i taket liksom. Och så står jag där, så går ut i mitten av den här arenan. Det står tyvärr ganska fula hockeyspelare den omgången. Men till mitt, alltså det var också jätteskönt att de inte var så snygga, för att då hade jag blivit distraherad.
Men han, du, var det första du gjorde när du gick ut på den där mattan och skulle börja sjunga? Då kollade du hur snygga alla är.
Ja. Ja, jag skämtade inte alltså.
Ja.
Men om det är någon gång man ska ragga, är det väl då eller? Ja, superbekväm.
De är ju svintäta också, hela bunten.
Ja, men inte min stil. Tyvärr. Eller, alltså tyvärr så. Men liksom, tyvärr för mitt kärleksliv, men bra för min karriär. För att det gjorde att jag kunde fokusera och det var skitbra. Och helt ärligt, jag har nog aldrig upplevt en sån så här... Det var nästan lite en så här religiös upplevelse för mig. För att jag visste att det var flera hundra miljoner tittare också. Och att typ lämna över, att gå in... Alltså, promenaden ut på isen och veta att man ska sjunga liksom... en hel nationslåt och man får inte göra fel, och alltså det var som att så här, och så bara släppte jag taget i första tonen, och det var helt religiöst faktiskt, och som bara flöt på som en flod. Så jag kommer liksom inte ihåg, jag kommer ihåg att jag stod och tänkte, varför hinner jag tänka när jag sjunger? Alltså medan jag sjöng så tänkte jag på att jag sjöng.
Vad häftigt att vara det här, bara så här flowet, eller in the moment.
Eller
så här,
hur?
Ingenting annat, man bara...
Det var aldrig varit känsla. Med närvarande typ. Ja, skitmäktig upplevelse.
Sen har du ju gjort min dröm också lite grann faktiskt. Du har ju varit med i Svenska Lejonkungen. Mm. Vart Nala.
Mm.
Som är då Lejon... Simba heter den andra.
Ja.
Simbas tjej.
Ja, men vad heter hon?
Vem då? Heter hon Nala eller?
Ja!
Ja, som Beyoncé är i världen, ja. Som man säger. Och sen fick du den svenska rollen.
Exakt.
Sen blev hyllad också av Disney.
Ja, ja.
Det är superkul.
Ja,
jag ringde och pratade med Disney innan och sa att she's one of the best we ever heard. Jag bara, nej, det kan du inte säga. De bara, that's right. Say hi to her in Framgangs podden. Nu ramlade du av stolen till och med.
Jag visste att det skulle hända. Jag satt på the edge, men jag tänkte att det skulle bli en bättre intervju då.
Ja.
Men jag börjar få ont i rumpan nu, men skitsamma.
Ja, okay.
Det är ju bra stämning än så länge.
Ja.
Ja, så jag sitter kvar.
Ja, men var det kul att spela in Lejonkungen?
Det var skitkul och svårt. Så att om du vill bli en dubbskådis så krävs det arbete. Nej, men jag kan lyssna tillbaka nu och bara speciellt skådespel, för det är ju verkligen skådespeleri utan att man ser. Ja, man hör ju bara min röst och sen är det någon annan som ska gestalta det liksom. Det är jätteintressant upplevelse verkligen. För det är som överspel måste man nästan gå in i typ. Plus att Beyoncé har ett väldigt passivt spel också, liksom skådespeleri. Hon är väldigt lugn i sin roll som Nala och väldigt mycket henne typ. Hon är väldigt mycket Beyoncé typ. Och ja, när vi spelade in den så kände man väl typ att Nala är inte Beyoncé. Alltså Nala är väldigt mycket, för det första mycket yngre än vad hon är liksom, och lite mer valpigare och lite mer energisk typ. Så jag försökte ju göra henne det och göra min version av det. Men samtidigt plisa typ Disney och att det inte är för stor skillnad mellan mig och Beyoncé då. Men ja, nej, men det är sjukt att jag sitter och pratar om att om mig och Beyoncé är samma mening egentligen.
Så
att det är
häftigt.
Ja, en extrem ära faktiskt.
Du måste bara förklara det här också när de har när du har varit med i BBC Channel 4
ja.
Men så här, och sen har det skrivits om det i amerikanska medier så här, hur kommer det här sig? Alltså från att du för några år sedan kände att du är död till att du sitter och gjort Lejonkungen, stått i Globen och kört det. Du har nämnts på BBC Channel 4.
Just det.
I USA, alltså vad är det, hur har det blivit så här?
Alltså mental träning och jag ska säga typ en liten tunnel vision, alltså när att man går in i sig själv extremt mycket. Det absolut första jag gjorde typ efter liksom att ha åkt Melodifestivalen typ var att jag började träna som fan. Jag har alltid älskat min kropp skitmycket och så här tyckt att jag är snygg i varje form. Alltså jag har alltid sett mig som utanför typ det kvinnliga idealet. Alltså den här ångesten. Samma ångest som många kvinnor tror jag präglas av har inte jag liksom känt lika mycket typ. Sen har jag absolut känt det för att man är bara en människa, men jag har nog inte påverkats av det på samma sätt. Jag har liksom inte förstått den. Men samtidigt så har jag också tyckt att det var jävligt jobbigt att typ väga mycket och springa och tycka att det är det fruktansvärt, alltså mest fruktansvärda jag liksom vet är att springa, eller visste var att springa, och på scen så blev jag anfådd och jag bara så här, det var någonting som gjorde att så här, jag bestämde mig typ för att så här, jag ska börja träna och bli mitt absolut bästa jag typ. Och träningen har hjälpt mig skitmycket i att så här, jag börjar respektera mig själv mer. Och när jag börjar respektera mig själv mer så börjar jag också känna att jag är värd saker och få saker. Och bland annat då typ Channel 4. Alltså så här, jag började visualisera saker som kändes som att så här, och dra och liksom också, vad ska man säga när man drar till sig?
Jag förstår vad du menar.
Jag kände att jag öppnade upp för större att större saker skulle kunna hända mig. Och ända sedan jag gjorde det helt ärligt, det har blivit så då. Man drar till sig det man vill. Och
du har visualiserat och...
Verkligen, alltså jag har ju så här, jag har typ 4 meditationsappar i min mobil. Och det gör jag varje dag nästan.
Hur ser din rutin ut? Hur ser det när gör det? Är det morgonrutin du gör det på, eller gör du en bara under dagen, eller, och vad gör du?
Jag gör det så fort jag får chansen typ. Det kan vara antingen i början på dagen, men oftast runt 4-5 snåret när jag kommer hem efter jobb, och så gör jag det då, och då sätter jag på en guided meditation, och antingen så är det, det har varit i alla år, så har det varit eller det var en tid då jag hade ångestguidande meditation, alltså så här förminskande av ångest då. Men under de 3 senaste åren så har jag kört målprogrammering och målsättning. Och det vill säga att jag har alltså liksom visualiserat extremt mycket av de sakerna som händer mig nu, vilket är skitfett.
Är det mycket saker av det du har visualiserat som har hänt?
Ja, det är det. Och jag har börjat skriva upp, alltså inför de här 3 åren har jag också skrivit upp målsättningar, så super super tydliga och detaljerade saker. Typ i vilka rum jag ska sitta i, vilka låtskrivare som ska vara med på låtarna, och streams. Förra året så satte jag har ju också tänkt så här, en del jag satt upp mål är, tror jag, att så här, vissa ska vara doable, så här, görbara liksom. Vad fan, det låter så worldwide. Doable. Så att jag satte upp 12 000 streams förra året, och det var på liksom pricken, 12 000 streams. Förlåt, 12 miljoner jag menar, 12 miljoner.
Jag tänkte det, jag bara 12 000. Jag visste inte, jag är inte i musikbranschen, men jag bara, det låter lite kanske för att ha det som ett så här...
Jag bara, det måste vara görbara mål.
12 000, dela på 12 månader. 1 000 per månad. Jag själv börjar gå upp på morgonen, trycker på stream själv. 100 stycken per dag. Sen har jag 10 vänner som också gör det.
Så att då har de
1 000 i månaden.
Det är typ så alla manliga artister gör idag i Sverige. Men det är typ så på riktigt.
Vadå för någonting?
Nej, men vadå, köper stream? Alltså så gör sånt. De köper ju streams, har jag hört.
Vilka då? Typ så här, är det...
Några.
Du vet vilka det är. Hur vet man det? Är det om man hör rykten? Eller?
Ja, rykten. Eller? Men det var ju någon grej nu med Spotify nyss.
Att ja, jag hörde det.
Men alltså, helt att jag har inte orkat gå in i det. Alltså jag orkar inte. Jag fokuserar inte på det. Det är också en del i framgång, tror jag, att man inte ska fokusera på det.
Var det därför det inte blev något mer mellan dig och Måns, för att du fick reda på att han köpte streams?
Yes.
Shit, vad sjukt. Jag trodde inte Måns, för han vann ändå Mello. Alltså han är ju så här megastor. Ja. Han får reda på något varje dag.
Ja, nej, men precis. Ja.
Sjukt.
Ja. Men vet du vad jag gör också? Det är 12, jag har 12, det var inte den siffran jag menade, utan det var 6 miljoner streams var det förra året. Och, liksom, och det var på siffran som jag hade uppnått det. Till exempel. Alltså sådana grejer.
Det är ju så sjukt häftigt när man har det. Jag har också gjort det någon gång förut när jag satte upp ett så här, siffermål.
Ja.
Och sen gör man det i början av året. Och sen på det ena eller andra sättet så blev det typ prick det man har satt upp. Och det blir ju så. Jag pratade med någon om det igår. Mm. Att en sån jätteduktig psykiatriker. Och då så... då bara berättade jag så här att nej, men en gång när jag började visualisera att jag skulle börja typ, nej, men jag ville importera saker från Kina, sen blev det alldeles så, men jag började tänka att man kanske skulle importera DLD, men jag känner ingen från Kina, jag känner ingen som känner någon i Kina så här. Men sen började jag tänka på det, och rätt var det på en dag så kom jag i kontakt med 3 stycken som hade kopplingar till Kina, och det var ju väldigt så här, det händer ju så mycket saker runt om oss hela tiden. Vi ser saker, men vi också filtrerar bort saker. Så att jag öppnade ju upp mig själv för att ge mig själv möjligheten. Mm. Och sen började jag fokusera på det. Hjärnan fungerar ju på det sättet att den kan ju inte fokusera på allt hela tiden. Den fokuserar framförallt på saker som är konstiga. Om du går på stan bara och alla människor går normalt, men sen är en person som går på styltor, så kommer din hjärna automatiskt se den och säga okej, är det här en fara? Vad är det som händer? Just är det något jag att lägga märke till. Om det är en bil som kör snabbare, då kommer man se den. Okej, okay, är det här... Så att man liksom gärna fokuserar på skillnader. Men det är så sjukt intressant det där med visualisering. Att så här, om man inte vet vart man ska, hur ska man någonsin kunna komma dit?
Mm.
Och då man har de här tydliga målen som du också har haft. Om inte du hade haft dem, skulle sannolikheten vara ganska stor att du inte hade hamnat där du är idag.
Men precis. Och, men jag tror också att så här... När man är nedbruten, alltså på det sättet som jag var, och hade tappat liksom självförtroende, tappat liksom tillförsikt egentligen och tillit till att saker ska så här, att bli någonting någon gång, så tror jag att så här, det hjälpte mig extremt mycket att till exempel att ta någonting som jag kan kontrollera, till exempel min träning och typ mat, att käka och träna bra, och att så här, när jag såg, det var på något sätt att så här, en hyllning till mig själv, att så här, ah, jag ser att det här funkar, att jag håller mig till det här och det ger resultat, faktiska resultat, då tror jag att det kan smitta av sig på resten av sitt liv på något sätt. Så att även om man inte vet nödvändigtvis vart man vill exakt, eller så här, jag vet ju att det finns jättemånga artister, och jag vet mig själv att så här, det var ju så många år som jag inte hade någon aning om vad jag eller vem jag ville bli. Men att man måste börja någonstans och typ ta en sån liten grej som en träning. Att så här, att det, jag tror att jag har stärkt mig jättemycket. Och det är än idag att så här, som egenföretagare och frilansare, så tror jag att man får aldrig underskatta själva motorn, vilket är en själv. Så att jag håller ju på med det här än idag. Liksom.
Det är så stört viktigt att ta hand om sig själv.
Mm.
Jag har alltid tänkt så på alla åren. Så här, att är det någonting... Det var faktiskt bara ta bara i morse. Då frågade jag Ida, för att det brukar vara så att jag lämnar Elvis, våran son, på dagis.
Mm.
Eller på, inte dagis, förskola. Och sen så hämtade hon honom på förskolan. Och då sa jag till henne, så här, du, skulle du kunna lämna honom idag? Det hade varit jätteschysst. Och sen så, hon bara, ja, men jag löser det. Och sen ser hon mig gå iväg i träningskläder. Hon bara, skulle du, var det det du skulle? Skulle du dra och träna? Jag bara, ja, för att jag... har så maxad dag sen, så jag kommer inte hinna om inte jag lägger in det exakt här nu och dra tidigare för att träna. Och det kanske det är, så att det kanske är det viktigaste jag gör idag. För att det gör att jag mår bra, det gör att jag blir en bättre man, det gör att jag blir en bättre pappa, och framförallt gör det att jag mår bättre själv.
Ja.
Så att det är så otroligt viktigt att försöka sköta om sin träning, försöka sköta om sin sömn på det man gör, för att det är så mycket lättare att hålla längden. Vi ska inte bara vara bra idag, vi ska vara bra om
ja, verkligen. Men jag tycker, får jag fråga dig en fråga?
Jättegärna.
Men för jag tycker att det är ju någonting som jag också har kommit fram till, är vikten av att lära sig av andra framgångsrika personer. Typ att så här, om jag träffar Sara Larsson till exempel, nu är vi så, alltså nu är vi så här, typ kompis, eller så här,
men ni är typ bästa polare.
Ja, vi är typ så här, hånglar när vi ses, såklart.
Ja.
Nej, men så jag hade nog inte suttit och haft kanske det snacket, men typ jag och Molly Sandén kan ibland sitta och prata om så här, men vad, det är intressant att höra hur man kom dit, vad man tror själv är anledningen till att man är där man är. Och hur tror du att du liksom haft en din inställning, hur har liksom, hur är du här, och hur har du vuxit så här medvetet? Förstår du? Är det dålig fråga? Dålig
nej,
intervju?
Nej, absolut. Nej, men det har ju varit så här. Dels en sak som jag vet också det för dig och väldigt många andra. Men när någonting är läskigt, som du har gjort såna saker som jag själv skulle ha sagt, hur läskigt som helst, men att man bestämmer sig för bara att göra dem, fast det är jätteläskigt. Att när det kommer någonting som man själv känner såhär, aldrig, så blir det ändå att när man tänker 10 sekunder till, så bara, jag måste göra det. Bara kastas ut i det där. Nej, men bara att söka till idol, alltså hur läskigt är inte det?
Jaja.
Att ställa sig i Globen framför hundramiljontals titta, alltså bara där är ju så här att det skulle ge vem som helst kårar, bara även om man är en etablerad artist, så skulle man tycka det är läskigt. Så att det är ju alla de möjligheterna som kommit till mig har jag alltid tagit, oavsett vad det är. Nästan oavsett vad det är. Du kan få höra på det konstigaste exemplet på det. Det här var ju länge sedan. Det var när jag var kanske 20-21. Och då var det en som ringde och frågade om jag ville om jag ville vara med och hjälpa till på en möhippa. Och jag bara, men vad är det för något jag ska göra? Jag bara, nej, men du ska gå upp och typ så här strippa. Och jag bara, okej, men hur mycket får jag för det? De bara, vi har inte så stor budget, du får 400 spänn. Jag bara, 400? 400 spänn för att jag kommer sjunka igenom golvet och dö. Alltså att jag ska gå upp där och stå framför. Alltså jag känner mig själv bara, så står på en scen med en lampa på, där man glänser svett i ansiktet.
Ja.
Och så står man och tar av sig kläder sakta till någon musik. Och jag själv har inte dansat eller någonting sånt. Så jag känner så här, min spontana grej är så här, aldrig i livet. Alltså inte att jag dör heller, men åt det hållet.
Ja, ja.
Men sen när jag kände den känslan att aldrig i livet, så kände jag hur läskigt det här var. Och då bestämde jag mig också för att göra av den anledningen att det här är bland det sista jag gör i mitt liv. Och så då ringde jag upp henne och sa så här, okej, vi kör 400 spänn. Och sen stod jag hemma och tränade. Du vet, du googlade lite grann på så här typ military stripper.
Military? Och, ja, för du skulle då ha det eller?
Nej, men jag hade kostym. Men jag kände så här, så såg jag de här stå och jucka, du vet, på golvet. Ja. Och stå så här, du vet, stolarna och så här. Och sen kände jag så här, ska jag göra det här ordentligt? Och det måste jag alltid göra. Jag måste köra allt all in, 110%. För att framförallt i det läget, om man strippar med dåligt självförtroende, det är då det är pinsamt. Det kan säkert vara pinsamt ändå.
Ja,
men framförallt när man står där som Mr. Bean.
Ja.
Man bara, står darra lite grann. Alltså då är det ju jätte pinsamt.
Strippa med dåligt självförtroende.
Nej, men det är jätte pinsamt. Då är det så här att publiken skäms.
Ja.
Så att jag kände mig show all in. Så jag åkte till en sexaffär på Drottninggatan. Gick in och köpte en leopard vintertanga.
Okej. Okay.
Och som de skar upp i rumpan och så här.
Aha.
Och sen så tränade
alltså
jag lite
string, grann. Typ.
String.
Ja, just det.
Ja, så heter det också.
Just det.
och sen körde jag åkte dit med tre låtar. Jag hade en låt, den här Justin Bieber. Nej, Justin Timberlake.
Bieber också.
Bieber. Sexy back, det är sexy
just
back.
Just det, snyggt.
Sexy back.
Hade du med dig så kassett då eller vad var det här? 18
nej. Nej, men jag hade det nog på skiva kanske.
Okej, okay, skiva.
CD-skiva.
CD-skiva.
Ja. Men sen körde jag och jag hade typ så här en låt jag skulle köra, sen hade jag tre fyra låtar isär. Men jag stod där 25 minuter.
Okay. Du kunde inte få nog.
Nej, men det var så här, det här är bara ett exempel på att jag gör mina naglar. De är inte gjorda exakt nu, men de är gjorda absolut i vanliga fall. Det är också ett exempel. Så att alla lägen som det läskigt gör det. Alltså är det skrämmande,
okay,
ser det som spännande och bara kör. Det är som med dig också.
Men förlåt, men liksom nu i efterhand, alltså så att det där låter ju faktiskt bara destruktivt. Alltså du får 400 spänn, du går back på det här strippgigget. Vad får du ut av det? Ingenting, förutom kanske någon tjejs nummer som du inte behöver.
Nej, men det var inte nog, det var mer att
möta rädsla
typ. Möta rädslan. Och det är så som, det här var ett exempel som jag gjorde för länge sedan, som ett extremt konstigt exempel. Men det gjorde ändå att har jag stått på en scen, strippat fast jag inte ens kan strippa, så är det ganska mycket saker som kan komma sen som kan vara ganska läskigt, som man känner att det här är inte så farligt för att jag har gjort det här.
Just det.
Så att det är egentligen av den anledningen.
Ja, men kom, det köper jag. Det köper jag.
Men det är så här, nu, om någon skulle säga det nu, nej, jag hade inte gjort det nu.
Nej, fattar.
För att jag vet ändå att jag har gjort det. Jag gjorde det ganska bra, så jag behöver inte bevisa det för mig själv ändå.
Men för att koppla tillbaka, nej men gud, nu blir jag intervjuer.
Nej,
men för att koppla tillbaka till mig då, att jag visualiserar och liksom kör väldigt mycket mental träning, och jag tror att det verkligen är anledningen till att jag är här idag typ. Har det liksom, har du gått igenom det på något sätt? Alltså, har du använt dig av det också?
Ja, jag använder mig varje år, så gör jag en sån här framgångstavla, en moodboard, där du tar saker som, jag ska se om jag har, nej nu har jag bild på Elvis och Ida på telefonen, men jag har också en bild, så jag brukar ha den på min dator, att jag har saker som jag vill uppnå under året. Och då så, om man ser
snyggt.
Alltså jag kan ta ett exempel. The Secret är en grej som jag kollade på för typ 15 år sedan som jag vet inte, har du kollat på The Secret? Nej.
Jag vet om
det. Det är typ så här första filmen inom personlig utveckling eller boken så här, som var som blev så här väldigt väldigt stor. Och där så var första gången jag lärde mig den här grejen med en moodboard, alltså att du tar saker du vill ha i ditt liv, gör om dem till bilder, titta på dem varje dag och visualiserar att du är där. Och då berättade han ett exempel när han hade satt upp massa saker, bland annat så ett stort hus som han ville ha. Och sen så glömma bort den där tavlan som han har gjort det till. Han hade den på väggen på hans kontor för att de flyttade runt. Och sen så kom hans son och sa, du, vad är det här för flyttlåda? Och bara, nej, men där ligger massa olika foton och grejer. Men sen ligger min moodboard där också. Han bara, moodboard, visa vad det är. Så tog han upp den. Och då började han gråta för att han såg det här huset. Då visade det sig att det var det huset han hade flyttat in i just då. Typ identiskt. Så att han har sett det så många år och fokuserat på det så himla mycket, så rätt för det var han bara där. Och det är så många fall att det verkligen blir så. Att man har sett det, men om man inte ser det, då är i alla fall en sak säker, man kommer aldrig komma dit.
Så sant.
Så att absolut, jag tror att det är jätteviktigt att man har den här mentala inställningen och så. Men till det, vilka, du sa att du använder en massa olika appar. Kan du nämna någon av dem? Som, vad de heter? Headspace, någon av dem kanske?
Nej, faktiskt, jag har varit inne och nosat där lite. Jag har så här vuxit upp, min mamma har utbildat sig till mental tränare.
Och så att jag, vilken lyx ändå.
Ja, verkligen. Ja, men otroligt. Och hon är också musiker då i grunden. Men så har hon... liksom, ja, hon gör allting i livet typ. Hon är skitcool. Men och då så jag har vuxit upp med en kille som heter Lars-Erik Unestål.
Ja.
Ja, du vet.
Han är magisk.
Ja, han är verkligen otrolig.
Han har varit här också. Han,
va?
Ja, du får lyssna på det avsnittet.
Åh, vad coolt.
Jag ska ha med en igen nu. Kanske. Vi får se. Ganska snart. Jag för mig att inom en månad så ska jag köra med han igen.
Är
tror
det
att
sant?
Vi har bokat med han.
Ja. Det är så coolt. Fan vad fett. Jag har aldrig pratat om att jag om honom eller så här, att jag dyrkar honom.
Nu ramlar hon av stolen här igen. Alltså det är så sjukt det här. Jag har aldrig varit med om liknande. Någon som sitter två gånger och bara ramlar av stolen. Jag måste filma dig. Jag står ju på det här.
Men jag tänker inte ramla igen.
Nej.
Men nu sätter jag mig så här, bra på riktigt.
Alltså du har ramlat av stolen två gånger. Det går ju knappt att intervjua dig. Du ramlar av stolen hela tiden. Varför, är det fel på stolen eller?
Det är fel på båda oss.
På både dig och stolen?
Japp.
Ja.
Det är den här jäveln. Förlåt, det var inte meningen.
Ja, men Lars-Erik Unestål, vad har du lärt av honom?
Ja, men både, det är ju hans
guidade
meditationer som jag lyssnar väldigt mycket på. Både avspänningsmeditationer, då som sagt tidigare liksom, i mitt liv har jag kört mycket det, och nu senaste tiden målprogrammering och målsättning.
Och vad är det i målprogrammering? Vad handlar det om för någonting?
Det handlar ju om det vi pratar om nu, att verkligen visualisera och sätta sig in i situationen. Och då samtidigt, alltså det kan man ju göra, det kan man ju gå på stan och tänka på också. Men jag tror att skillnaden är att man försätter sig själv i ett sånt djupt, liksom, man är så connectad med sig själv och sen när man typ, ja, sätter sig eller mediterar helt enkelt. Så att det går ju in, det känns som att det går in i kroppen på ett annat sätt. När man gör en sån guidad meditation och samtidigt visualiserar saker. Så det har jag haft jättenytta av och har, och det gör jag mest. Men på kvällar och på nätter så kan jag också, om jag typ har svårt att sova, så kan jag använda mig av Calm. Som är en annan app som är engelska. Eller de pratar engelska på den. Och där kan jag vara så här, ja, jag tycker att svenska känns ju närmare. Det är som att någonting jag tar till mig, jag slutar tänka på språket.
Vad gör de med den appen då? Alltså, vad läser de för något? Eller vad säger de?
Okej, då ska jag säga att om jag har ångest så går jag in på Calm. Och då har de då så här anxiety sessions typ. Och sen så kan man trycka in. Och de har också så här målsättningar. Men ja, jag vet inte, jag blir lugn av den appen verkligen.
Okej.
Så att jag har den för det. Och Lars-Erik Unestål för liksom, visualisering och målprogrammering. Och sen har jag varit in lite på Headspace också. Och någon till som jag glömt bort. Men jag tog precis bort den. För det är så mycket utrymme.
Ja.
Men jag har mina sådana för mig. Och det har hjälpt mig jättemycket.
Jag tänkte att vi ska gå in på lite framgångsfrågor. Ja, det är kul. Och då pratar vi om första. Bästa lärdomen som du någonsin fått.
Oh, wow.
Det kan också vara de sakerna som du pratar om ganska mycket med att älska sig själv.
Ja, men precis. Alltså det första jag tänker på är att min pappa alltid sagt till mig att jag ska våga vara bäst. Och det är väl liksom mer typ ett citat jag har med mig typ. Men det är väl också på något sätt en lärdom av att så här, och det är någonting som jag verkligen lever efter, ut efter, och någonting som jag måste påminna mig själv om, för att vi lever i ett samhälle som där man inte riktigt tillåter sig själv att vara fucking bäst, liksom känna sig bäst.
Men kan du ställa dig, kan du stå framför spegeln och bara säga till dig själv ibland typ så här, jag är bäst, eller jag är det här, eller bara berömma dig själv?
Mm. Det kan jag göra. Alltså, senast igår gjorde jag en sån grej. Men igår så stod jag och sa, you're that bitch.
You're that bitch?
Ja. Alltså, det är en sägning. Alltså, I'm that bitch. Så sa jag.
Ja.
Och bara så här, och så fick jag så fett. Jag bara, ja, det är jag.
I'm the fucking, I'm that bitch.
I'm that bitch.
You are that bitch. I am that bitch.
Queen, you're... Nej, men.
Och vad säger den meningen dig?
Att jag är the fucking shit och ingen ska liksom trampa på mig. Och alla som någonsin har misstrott mig eller inte trott på mig, de kan ställa sig i det hörn som de ska stå i för resten av livet.
Yeah. Halleluja.
Ja. Ah. Det kom ingen slutkläm där riktigt.
Nej. Men den var ändå bra.
Tack.
Vad önskar du att du vetat tidigare i ditt liv? Typ när du mådde väldigt dåligt som 20-åring.
Ja, jag önskar att jag hade vetat att det var okej att ta det lugnt. Och okej, det är okej att säga nej. Och liksom andas några djupa andetag. För att jag var så stressad då. Jag tog nog många beslut på grund av att jag var stressad. Så jag önskar att jag hade vetat det.
Vad skulle du rekommendera alla att göra 10 minuter varje dag?
Ja, men meditera. Alltså 100%.
Vilken vana eller rutin tycker du är bäst som du är just nu?
Att jag tränar varje dag.
Du tränar varje dag?
Mm.
Vad tränar du för någonting?
Någonting. Alltså idag har jag promenerade in till stan. Jag bor i Söder om Söder. Och så det tog mig 2 timmar.
Var runt Söder om Söder?
Alltså Fruängen, Älvsjö typ.
Mm.
Mm. Och det...
Hur lång tid tar det?
Alltså typ 1,5 timme. Sen har jag gått runt lite här. Så det blir liksom... Grymt. Men, och sen ska jag nog träna lite senare då. Men jag är inne i en bra mode nu. Alltså jag tänker att så här, under all den här liksom kaoset så kan jag lika gärna passa på och... Så här, mår riktigt jävla bra.
Vi är fit på beachen.
Ja, exakt. Vi är fit
när
på,
alla
på...
kommer ut från Netflix-coronan, då står du där.
Så står jag där.
Sjunger och spänner.
Exakt. Jag ska magmuskler när jag kommer ut från den här karantänen.
Det är jättehärligt. Hur, du tränar typ varje dag, eller gör någonting varje dag?
Ja, men precis.
Har du något träningsmål?
Ja, det har jag. Jag skulle verkligen vilja börja tycka det är kul att springa. Och det är ett väldigt löst träningsmål. Men samtidigt ändå tydligt tycker jag för mig. För att jag hatar att springa.
Har du haft ont i knän eller känt att du inte kan springa? Eller?
Nej, jag har aldrig haft problem. Liksom. Jag spelade jättemycket fotboll när jag var liten. Och har liksom alltid tyckt det var kul att träna. Men inte springa utan en boll framför mig riktigt så. Så att jag hade velat testa och bli så liksom, känna att det är så pass kul att jag kan springa typ tjejmilen. Liksom. Det var skitfett och en riktig personlig vinst för mig faktiskt.
Spännande.
Mm.
Vad krävs för att du ska kunna komma dit då? Har du börjat att springa lite grann?
Ja, men det gör jag. Men jag springer jättemycket intervaller när jag tränar. Men det är korta distanser. Så att jag vill bli bättre på... Och det tycker jag är kul hittills. Men så snabbt det blir liksom den här... Så att du ska springa bara typ 800 meter på bandet eller någonting. Så då klappar jag ihop. Alltså. Jag hatar det.
Men är det att du blir helt slut? Eller att du inte...
Nej, det är psykiskt.
Eller alltså, psykiskt,
det
är bara, tråkigt,
jag
psykiskt
tror att jag
jobbigt.
Klarar det nog absolut. Man klarar alltid så mycket mer än man tror. Men det är ju det mentala som jag måste jobba med. Att jag har så djupt inrotat i mig. Att jag inte tycker det är kul att springa. Så att det vill jag bli bättre på.
Mm. Och till det, jag vet att när du var liten så blev du mobbad en del. Också nu när du har varit äldre.
Ja, verkligen. Så har du mobbad.
Ja, jag hörde en massa så här konstiga saker som folk har sagt och gjort och sådär. Vad är det som har, vad är det folk har sagt till dig, och hur har det, är det från att du var liten tills x antal år sedan, eller kan du fortfarande höra saker?
Ja, men
är det?
Alltså, oh my god, då måste jag ändå berätta. Alltså typ, det hände typ förrgår, hände en sån här grej med mig, och det var skitlänge sedan man så här, det var skitlänge sedan jag försatte mig eller råkade hamna i ett sammanhang där folk pratar om kroppar på det sättet. Men då var jag på gymmet, och så stod jag, det var bara tre tjejer i omklädningsrummet. Det var jag, en annan tjej och en till kvinna som var lite äldre och superfit, och så här, men äldre så. Och superfit, och så stod jag bredvid henne, kommer in en tjej och bara, hur fan blir du så jävla smal och snygg? Och så står jag bredvid där och bara, ja. Så här, hur oklart är det att liksom berömma en person som står precis bredvid mig och inte mig, bara för att jag är kurvig så är inte jag snygg då, eller så här. Och så jag bara, och då jag tappade det typ. Jag bara, hur kan du inte fråga mig varför jag är så snygg och kurvig? Mm. Och jag bara så här, det är så skevt. Jag bara, sorry, jag tycker det är så skevt, och så här, hon bad om ursäkt och höll med och så. Men jag tycker att det är på tiden. Alltså, jag kan bli förbannad på att jag, bara för att jag är kurvig, så betyder inte det att jag inte är stark. Alltså, jag tränar varje fucking dag. Jag tar dig, brorsan. Men jag käkar mat och jag lever som jag lever, antar jag. Jag är ju skitsvårt och liksom skitsvårt att gå ner i vikt, även om det inte är det liksom som är målet. Så jag är trött på den synen på kvinnokroppen, och att så här, hur en tränad kropp ska se ut är jag trött på.
Vad för saker har varit de stördaste sakerna du har hört under ditt liv? Har du någon så här tre saker som är så att det där var så sjukt så att...
Men jag tror någonting som sitter i mig är liksom, är från när jag var liten och typ fått höra att så här, tjocka människor inte får typ kärlek, att det är så här, omöjligt att få en pojkvän om man är tjock typ, eller kurvig typ, och det har typ satt sig. Jag tror att det har färgat av sig väldigt mycket i mitt sätt att se på mig själv och typ relationer och killar. Typ, att jag har ändå tagit igen väldigt mycket av att, så här, av att utnyttja att jag är en sexuell person, och typ jag har värderat typ one night stands mer än liksom en kanske en riktig connection typ, för att jag blev intalad när jag var liten att jag inte var sexy typ.
Så då blir det lite grann som att du kan visa att, nej, men genom att jag har det här one night stand någonting, så är jag visst sexy.
Exakt.
Jag är visst det nu, har motbevisat det här som har satt ett djupt inom mig.
Precis. Men sen har det ju varit allt ifrån att jag typ suttit på en restaurang och tagit en brödbit till att en man kommer fram och bara, du ska inte äta mer bröd. Så jävla sjukt.
Den är inte så himla trevlig alltså.
Och bara,
ja. Men det är så här stört det där. Vad är det som rör sig i hans huvud då? När han säger det. Och det där säger ju mer om honom än för att han kan ju inte må helt bra. För att
nej.
En bra person skulle ju inte säga så riktigt.
Nej, jag vet. Ja. Men samtidigt som att jag tror att det är många som... Jag vet, en bra person hade ju inte uttalat sig på det sättet. Men det är ju en skev bild kring liksom kurviga kroppar. Och liksom, sen så tycker jag också att det är problematiskt. Det är inte så att jag förespråkar liksom att man ska äta vad fan du vill och skit i allt. Liksom, för att det vet jag själv av att jag mår bara jättedåligt av det. Men... Att det inte ska finnas en diversity av kvinnokroppen tycker jag är jätteprovocerande och sorgligt. Men därför tycker jag det är skitviktigt att så här, det kommer fram så många olika typer av liksom, influencers, och det är också därför jag själv är extremt body positive, och liksom, jag tror att det är jätteviktigt att visa att det finns olika typer av kroppar. Liksom.
Det blir väldigt lätt så i sociala medier också. Man kollar övervägande av all reklam och alla sådana där grejer, så är det ju fortfarande så att det är ja,
smala vita tjejer.
Ja, men exakt.
Ja.
Absolut.
Verkligen.
Nu du känns ju jättestark. Alltså du känns ju stark. Du tränar mycket och det är så här, gör man någonting varje dag, då alltså det är väl det jag kan tycka är det viktigaste med det. Alltså att man ta hand om sig själv på det man har möjlighet att ta hand om sig själv på. Man behöver inte vara den här fitnesspersonen eller man behöver inte, jag har ju varit åt det åt, men sen när man alltså det blir, eller det blir typ snarare som så här att alla som ska försöka vara där har ju någon typ av
störning.
Störning, ja.
Ja.
Och när jag var där kanske för 12-13 år sedan, när man skulle verkligen ladda på allting, och man, alltså det var en största fokus med det, då florerade ju då liksom allting kring det där. Jag kommer ihåg när en kompis till mig berättade att han gick upp på natten och åt. Han ställde klockan varje natt och åt, bara för att han skulle få i sig exakta mängd protein. Han tog någon sån här proteindrink så här, 3 på natten, så gick han och så sov igen. Han var ju så, alltså superfitt, ådror på magen och alltså värsta, alltså helt störd body. Men på den tiden blev jag imponerad av det. För jag kände att oj, vad föredömligt att han till och med gör det här för att komma dit. Han hade alltid med sig matlådor. Alltså när han gick på krogen hade han med sig matlåda, så att han inte skulle få i sig, så att han skulle få i sig tillräckligt med protein.
Är det så?
Sen självklart så drack han ingenting alls överhuvudtaget. Nej. Men han stod där och åt typ så här broccoli och fisk.
Oh wow.
Och på den tiden blev det är ju en störning rakt av.
Ja, absolut.
För att det där är ju inte hälsosamt och han mår inte bra av det och allt, och sen behöver man inte ligga där. Alltså hans kropp mår inte bra av det heller.
Nej, precis.
Men ja.
Och nu har du en mer avslappnad syn på det, eller?
Ja, alltså på den tiden var ju väldigt mycket kring det. Men nu har jag mer så här att jag vill träna för att kunna leva länge. Och det är det så här fokuset. Så spelar det ingen roll om jag kör ett yogapass eller hur det är. Eller så här. Men jag vill bara träna för att hålla längre, för att kunna... Nej, men för att allting, jag har problem med ryggen, må bra, kunna orka, kunna...
Det är egentligen så enkelt.
Och det är där någonstans man ska hålla fokuset, tror jag, på mer. Och det är klart, det är svårt. Hela världen är alltså utseende fokuserat. Så det är klart. Och du som är ännu mer i den branschen.
Ja, jag vet.
Så det är klart det är svårt.
Men det är klart att så här, jag tror att så här, ska man vara brutalt jävla ärlig, så är det så att alla ideal generellt kommer vara jättesvårt att undgå. Men skillnaden är att så här, jag kan inte ha samma ideal. Liksom, och ideal är ju att man strävar efter att se ut på något sätt. Och skillnaden, nu känner jag väl att så här, jag kan inte ha samma ideal som liksom, Serafina 19 väger 40 kilo, 50, eller jag vet inte vad som är, jag är ju inte där liksom, men så 50-60 eller vad så, och hon har ett visst mål och det kan inte jag sträva efter. Jag är en helt annan människa med olika, alltså så att jag tror att det som man måste, det första steget till att så här, minska hetsen för kvinnor är att så här, du är du. Och vill du någonstans så ska du sträva efter att så här, det du kan åstadkomma liksom, med dig själv. Då tror jag att det blir liksom ett ideal som kan hjälpa till att pusha en och må bra. Liksom. Ja, så tror jag. Det här är dock ett jävligt känsligt... Alltså jag känner, man går ju verkligen på liksom, thin ice här i de här konversationer om ideal och så vidare, så tror jag att det är jävligt enkelt att vara svartvit i vad man tycker och tänker, för att så här, jag har alltid stått för att så här, body positivity och så här, kör på, var dig, och det tycker jag att man ska vara, men jag har också tänkt på, alltså jag har också insett hur jävla mycket bättre jag mår när jag tar hand om mig själv och när jag tränar, och det kan inte jag förneka, och jag tänker inte sitta och säga att jag alltså, förstår du vad jag menar?
Vad har varit dina största, om man skulle säga, problem då? Är det att du inte har gillat att träna överhuvudtaget, eller är det att du har kanske, många hamnar ju där om de mår dåligt, att de
käkar
äter
massa.
Ja. Alltså vad har varit din sak som du har jobbat på?
Alltså min överätning, alltså jag överäter, och det gör hela min familj, och jag har vuxit upp med det, och det är liksom det är ju någonting som är skit, alltså som är jobbigt att leva med typ. Och nu har jag faktiskt börjat med en grej som heter periodisk fasta. Och jag testade bara det, för att jag gick till jag har en personlig tränare, och jag har gått i många år och bara tränat men inte tänkt på diet eller någonting. Men och sen har jag liksom under min sommar, så hade jag min första sommarturné och allt bara gick åt helvete, jag gick upp i vikt och jag bara kände hur jag mådde skit. Alltså allt blev så sjukt bara i min relation till mat, och jag började överäta varje måltid typ och så. Och så sa jag bara så här, jag måste ha hjälp med det här. Alltså jag vet inte vad som händer nu typ. Och då föreslog han periodisk fasta. Och då sa jag, men okej, jag testar det. Och då betyder det att man inte äter på 16 timmar men har ett matfönster på 8 timmar. Så att skillnaden är egentligen att jag börjar äta klockan 12 och slutar äta klockan 8. Skippar frukost i princip. Och småätning på kvällen. Och det hittills har det gjort att jag inte alls har samma aptit på, alltså så här, jag är mycket fräschare, jag är lugnare i att så här, jag får mat och det är lugnt liksom. Så att det ska bli spännande att se vad, så här, om det funkar länge eller om så här, så.
Det där tycker jag också är så här, stört intressant med periodisk fasta. En studie visar att man, om det är så att man, en sak för att leva länge är att man inte äter för mycket. Mm-hmm. Alltså att man slutar innan man blir så här proppmätt. Och det handlar mycket mer om, inte vad man väger och sådana, det handlar mer om att inte kroppen ska lägga så mycket energi på att processa maten hela tiden. Så här, inflammationen för kroppen och läckande tarmar, allt möjligt. Att man ska låta kroppen, man ska käka precis innan man blir ja, typ 70% mätt hela tiden.
Ja, och det där har jag så svårt med så att jag svimmar. Ja,
ja, men jag med. Men det är bara så här en sak att man... Sen är det en annan sak som du gör mycket gå. Det ska man också göra. Om man kollar de här blå zonerna, vad man gör för att de som lever längst i världen typ.
Men... jävlar, du gör sånt.
Alltså jag har ju läst på om det.
Men
jag kollar lite så här, men sen finns ju massa andra saker som familj, typ sociala relationer, att man har en familj man umgås med och att man inte är ensamheten, tar ju koll på en sån grej också. Sen självklart rökning är ingen bra och sånt. Men det som jag ville komma fram till var intressant är ju den grejen med periodiska fastan, att det handlar också om så här. Man låter kroppen bearbeta allt i kroppen. Alltså att när du har den här periodiska fastan, det här fönstret, då blir det att kroppen läker sig själv. Den går på det den behöver gå på. Än att bara gå på att okej, nu har jag en 200 grams köttbit i magen som vi ska bearbeta med massa bearnaisesås. Då går den på istället så här, nej men här, vi behöver reparera träningen, vi behöver det, eller din inflammation, eller nu skickar vi de här vita blodkropparna dit. Eller så här. Den hinner liksom så här, ladda om, det är det den gör på natten när man sover. Att den hinner, så här, då hinner man läka, hinner bearbeta och så här. Så att det är det, som jag har förstått det, så är det en väldigt stor fördel med periodiska fasta. Ah. Sen så har jag känt, jag har inte gjort den, men jag har blivit så här ibland att jag käkar först ganska sent, typ 10 eller något sånt där, får i mig första grejen. Och då har man känt sig så jävla på G. Alltså att man känner sig så laddad, man är så full av energi. Typ. Man är så här, man får typ någon så här extra hormonboost. och sen blir man så här, man är lite så här, ett rus typ.
Ja, jag vet.
Kan man känna.
Ja, det känner jag. Nej, men det är jätteintressant. Och jag är öppen för att det kanske inte känns så här hela tiden. Alltså, men man måste ändå så här... Ja, men det har verkligen hjälpt mig i alla fall. I att så här, jag överäter inte på samma sätt. Jag är inte lika hungrig på det sättet som jag har förut. För det var rent ut sagt för jävligt att gå omkring och liksom... Och vara dödshungrig hela tiden.
Var du det hela tiden?
Ja, verkligen. Men jag verkligen
kan bara... du berätta hur, när du hade så här, den perioden, hur såg en dag ut? När började du äta på morgonen och vad åt ungefär? Och hur såg, så man förstår hur det var?
Ja, men för det första så tror jag att jag älskar frukost generellt. Så det är ju typ en uppoffring för, på det sättet att jag behöver ju skippa den varje dag. På ett sätt. Men så mina frukostar består av liksom typ havregrynsgröt och så här två ägg och liksom en banan och så, alltså stor frukost liksom. Sen går vi vidare till lunchen och då
har bra frukost.
Bra frukost, jättebra, absolut.
Alltså det är inte bara så här
det är inte pannkaka, alltså jag
nej,
är inte
så här pannkaka, sirap, grädde och sen så här.
Nej. Men sån person har jag aldrig varit. Alltså för mig handlar det om överätning bara. Att jag äter för mycket och för ofta typ. Det är inte så att jag skulle aldrig falla mig in att gå och köpa en chipspåse.
Eller så här,
bara på en måndag.
England,
typ.
Köra värsta bagen med grejer. Och,
ja. Ja, i för sig. England, alltså, jag är i London mycket och jobbar. Och då kör man på. Alltså. Då åker man på Englands, åker man. English breakfast-tåget.
Ja, ja. Det måste man.
Ja, det är ju drömmen.
Okej, och sen till lunch då?
Ja, men problemet är väl att det blir en jättestor lunch då också. För då har jag blivit... Av någon anledning så blir jag skithungrig efter den här frukosten. Och bara väntar på... Det kan bli till och med liksom en 3 timmar senare så blir det... 3 timmar, det är ju en bra lucka. Liksom. Men så blir det typ någon kvarg. För att jag liksom vet, så vill ändå ha i mig bra saker. Och stor lunch... alltså stor lunch bara, punkt. Och sen så någonting mer på eftermiddagen... det handlar inte om vad jag äter, så jag tror det handlar om att det är för mycket bara. Och liksom sen massa snacks på kvällen, fast som, det behöver inte vara dåligt heller. Det behöver inte vara så här, åh vad sjukt, du käkar en chipspåse. Nej, det kanske är nötter, och nötter är väl inte heller liksom en jävla stjärna alltid i för stora mängder. Så det är det som jag har liksom behövt ha hjälp med typ, för allt det här har satt igång. Det är en kedjeeffekt typ.
Mm.
Att bara så, jag blev jättemätt till lunchen. Ja, men då blir jag skithungrig klockan 4. Vad gör man då liksom?
Mm.
Ja, nu blev det här så matpodden.
Nej, men intressant att höra på. Jag vet också att du har pratat mycket om det här och att det är många som tycker själva det är intressant att höra på.
Mm.
De kanske har så här liknande utmaningar eller tänker på samma sak. Eller,
jag har nog aldrig varit så öppen som jag sa tidigare, att så här, man är lätt svart och vit när det kommer till liksom kvinnors kroppsideal. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi ändå öppnar upp det lite och dissekerar. Så här, vad mår vi bra av då? För jag vet själv att det var under en tid att bara så här, nu släpper jag det här. Alltså det är ju skitsamma. Jag släpper allting, jag äter vad fan jag vill. För att det var det jag sa till andra. Och så känner man så här, fast det är inte så bra. Jag mår ju inte bra av det här, liksom. Sen så tror jag att, som sagt, du pratar om mig, att hitta en balans. Och den balansen är ju viktig.
Ja, verkligen. Hur ser framtiden ut för dig nu? Du måste berätta också, vad har du för mål nu framöver? Vad visualiserar du nu ska hända om x antal år? 1, 2, 3, 4, 5 år?
Okej, jag har ganska... Jag har korttidsmål nu. Jobbar jag lite med. Framförallt så har jag ju... Jag har ganska mycket så topplistemål har jag.
Vad är det för mål?
Ja, men 100% att... Jag har så konstiga mål. Jag vet inte heller inte om man vill berätta alla.
Nej, jag vet vad du menar. För att det kanske är så att man inte vill... Men kan du dela med dig något av det?
Ja, men så här. Ett mål har jag redan uppnått. Och det uppnådde jag i fredags. Och det var att komma med på... Englands New Music Friday-lista. Och där har jag liksom redan...
Du spelas mycket i England.
Men just nu så har jag alltså hälften av lyssnarna är ifrån London, England.
Wow.
Och det känns, alltså att det står så här Sweden och sen United Kingdom som tvåa. Och sen är det typ tre Germany typ, för att jag fick också en Tysklands lista. Jag skulle ha en spelning i Berlin heter det, nu egentligen, men den blev framskjuten till september. Så att jag, nej men så här, okej, okay, stora mål eller så här långsiktiga, vi säger typ så här lite, jag kan säga lite luddigt typ.
Ja.
Jag kommer ha en Norden-turné ganska snart. Och sen så kommer jag att vara på fler UK-listor. Och sen så kommer jag att vara nominerad till något pris.
Wow.
Ja, det har jag.
Årets Instagram.
Exakt. På Årets Blog Snapchat. Awards.
Snapchat, finest.se.
Kommer du ihåg Blog Awards?
Ja.
Bloggade du? Har du bloggat någon gång?
Nej, jag har inte gjort det. Jag är typ dyslexi. Jag skulle inte kunna... Jag skulle inte skriva bättre än 5-åring typ.
Fan vad kul.
Vilket kanske skulle gjort den mycket läst.
Fast har inte alla bloggare dyslexi?
Säkert. Vilka intressanta mål.
Ja, tack så mycket. Jag tycker, eller vad säger du, någonting om sitt tack? Jag håller med.
Ja.
Ja.
Spännande.
Det ska bli jättespännande.
Och hur säger, kör du, vad händer nu då? Ska du köra så här några online konserter eller är det några sådana saker nu när det är coronatider,
ja,
eller?
Ja, men ja, förlåt, jag var så jävla ospecifik. Om man ska vara mer specifik så är det ju att jag ska fortsätta släppa musik också. Jag har en EP som kommer ut i september. Och den handlar väldigt, sjukt nog så handlar den om jättemycket om ensamhet, vilket är så sjukt aktuellt idag. Liksom. Men jag tror i och för sig att det är en generell grej som alla behöver struggla med. Så att jag kommer fortsätta släppa musik oavsett. Jag tror att musik helar och det är fett viktigt nu. Och sen så... Ja, livestreams har jag lite typ svårt för. Alltså jag tycker att det är många artister som gör det nu som... Och det låter så jävla dåligt.
Fast du tycker väl de flesta artister låter ganska dåligt jämfört med...
Exakt! Nu har du lärt känna mig. Nej, men jag tycker att så här, det är svårt att göra det bra ändå. Så att jag ska försöka. Om jag gör det så kan det vara liksom, på min Instagram en mysig kväll och jag gör det liksom spontant. Annars så hoppas jag att det här snart är över liksom. Så man kan träffa lite människor och spela för dem. Men ja, fortsätt. Jag kommer fortsätta i alla fall hålla igång liksom. Det tror jag är viktigt.
Härligt. Mm. Om du skulle få avsluta med något, har du något citat eller mantra som du följer?
Ja, våga vara bäst.
Våga vara bäst.
Ja. Ja. Våga vara bäst.
Det är så bra. Du borde trycka upp t-shirt sen eller någonting.
Eller, ja.
Merch. Våga vara bäst. Så här. Kanske skriva en så här armband eller någonting.
Ja, typ tatuera på pannan.
Ja, med ett öga bredvid.
Ja.
Fransar.
En eld, så eldemoji.
En älg kanske.
Älg?
En älg. Älg. Ja, ja. Nu är det snart helg.
Ja.
Tatuera en älg.
Ja, snyggt.
Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, vad gör man, hur gör man då? Instagram finns du på?
På Tinder finns... Nej, jag finns faktiskt inte. Men Molly Hammar på Instagram och Molly Hammar på Spotify. Och Molly Hammar på Facebook då, eller liksom.
Mm.
Så. Ja, nej men det. Skriv.
Det alltså, där. Skriv, speciellt om du är singel. Alltså, ja. Om du är singel.
Ja.
Letar du nu ny
ja,
partner?
Ja, febrilt.
Men letar, hur mycket letar du då? Är det så här att du har så här, nej men jag måste dra nu för att jag har 7 Tinder-dejter ikväll?
Nej, men jag har ju inte Tinder.
Nej, okej. Okay.
Nej, alltså jag är nog inte... Det här, jag säger nog mycket att jag letar och sen så gör jag inte någonting åt det. Men jag, för jag liksom står och balanserar lite vid det här, så alltså folk säger ju till att man inte ska leta, men så vill jag ha en relation. Så att jag tycker
du är sugen på att ha en relation.
Jag vill absolut ha en relation. Alltså ingen snack om saker, jag är skittrött på att ligga runt och sånt där. Det vill inte jag längre. Det är inte kul. Det är inte bra sex. Så att ja, nej men jag vill nog absolut ha en relation, men sen så nej, jag är inte den som har jag är in, alltså Oscar Sia, jag lyssnade också på hans. Han är en av mina bästa vänner.
Mm.
Han är duktig på det där alltså. Han är jävligt bra på dejta, ha mycket bollar i luften bara pang pang pang. Jag är skitdålig på det. Vilket också gör att
men inte många som skriver till dig.
Men det är typ, folk vågar typ alltså. Nej, men det är typ inte det. Lite, någon gång. Men det är...
In och skriv nu till Molly. Är det killar eller tjej som killar?
Det är killar.
Ja, tyvärr bara killar.
Ja.
In och skriv till Molly. Vad ska man skriva för någonting? När jag var singel,
ja,
så hade jag en som jag körde på lite mer. Som jag tyckte ändå alltså var bra.
Aha.
Det var ju hallå där, köp blåbär.
Okay.
Är det någonting skulle den funka kanske?
Det, vet du vad, jag hade absolut inte svarat på det.
Du hade inte
Nej,
gjort det?
Nej, absolut inte.
Gillar du inte blåbär eller?
Men det är så jävla svennegrej att skriva. Hallå där, köp blåbär. Nej men gud.
Vad hade du svarat på då? Om du får säga nu, så att man får se nu, om det dimper ner lite grejer på din Instagram nu. Vad hade du velat att de skriver?
Men skriv,
för att du skulle reagera lite.
Men skriv något random, något lite...
Men var inte den där random eller?
Men hallå där, köp blåbär.
Nej men vad för random
hallå
då?
Hallå där en gång till skulle jag kunna. Ja, det måste du ha fått många gånger. Att de skrev tillbaka hallå där en gång till.
Jag minns inte riktigt.
Nej, varför. Okay. Men... Snyggt, bra svar.
Jag kanske inte fick så bra respons. Nej men vad skulle man skriva då? För att få det. Har du någonting på senaste tiden eller så här som någon har skrivit som du bara oh shit vad det är liksom?
Ja, typ det var någon som skrev så här, du och jag ska ju ta ett glas snart. Och alltså så här, jag gillar när det är någon så här
inte självsäkert
alltså. Mm. Bara, du är mode och jag är mode. Låt oss typ så.
Mm.
Det tycker jag.
Du och jag ska ta ett glas snart. Ja.
Och då är
någon emoji runt om en sån här ölemoji eller en sån här vin emoji.
Nej,
ingen sånt.
Ingenting,
ingen
punkt, emoji
ingenting.
Så. Nej.
Bam.
Du och jag ska ta ett glas snart. Och då skriver jag.
Ja, det ska vi. Det är uppfattat.
Ja, det ska vi. Uppfattat. Ja.
Det är uppfattat.
Gud vad härligt, det här blir lite kontakt.
Fantastiskt, det här var ju supertrevligt. Att lära sig lite också hur man ska skriva och så. Men du, stort stort tack Molly Hammar att du var med. Jättekul att prata med dig.
Det var jättetrevligt, tack snälla. Fram Gangs Body with Alexander Perleros.
Mm.
Tack för att du lyssnar på det här avsnittet, och glöm inte att vill du ha de bästa nycklarna, verktygen, råden och tipsen, så gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Det är varje vecka. Lyssnar igenom och skickar ut, och där vill jag verkligen också hylla alla våra skribenter, 30 skribenter. Och vill du också bli skribent, eller vill du ta del av lite så här speciella saker, lite events och många häftiga saker som kommer komma framöver, bli medlem i Framgångspodden VIP på Facebook. Där är vi 10 000 andra medlemmar som pratar med varandra, som lär känna varandra, som utbyter erfarenheter, och som sagt, det kommer komma riktigt bra saker du inte vill missa i höst. Så bli medlem direkt på Framgångspodden VIP och ansök om ditt medlemskap. Sen som sagt också framgangspodden.se får du då nyhetsbrevet. Nästa gäst som kommer komma, det är Mikael Sandström, som man är känd sedan Soldoktorn på TV4. Också ett jättebra avsnitt, så lyssna in det. Mikael Sandström, Soldoktorn. Stort tack att du lyssnar, och jag önskar dig en förträfflig vecka. Ha det bäst.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.